då är inspelningen igång och jag börjar med att säga att det här är en intervju med Tor Stenberg.
Ja, stämmer.
Jag som intervjuar heter Peter Dyrje, intendent på Tekniska museet. Dagens datum är 19 oktober 2021 och vi befinner oss i Tors hem på eftermiddagen. Och intervjun är en del i projektet, dokumentationsprojektet om Ågestaverket. Jag tänkte börja med att fråga dig, Tor, lite grann om du kan berätta om vem du är och din bakgrund.
Ja, jag heter Tor Stenberg. Har dessutom namnsdag idag.
Oh, grattis!
Ja, och sen jag är född och uppvuxen i Norge. Och vid den 19-20 års ålder så flyttade till Sverige, började studera. Studerade till kemiingenjör.
Du flyttade till Sverige för att studera?
Ja. Det var ganska dåligt med utbildningsutbudet i Norge på den tiden, så att man skulle ha väldigt bra betyg från gymnasiet då för att komma in på de få högskolorna som fanns. Så att jag åkte till Sverige istället, där var det betydligt bättre utbud. Mm. Så att jag studerade till kemiingenjör.
Var det någonstans?
Och jag studerade på något som heter Stockholms tekniska institut. Så att det var inte Tekniska högskolan, utan jag har gjort lite tilläggsutbildningar då inom det jag jobbade med efter det, efter att jag började jobba. Men efter studierna så åkte jag hem till Norge och gjorde militärtjänst. Jag jobbade som gränsjägare uppe på norsk-sovjetiska gränsen. Men där uppe så sökte jag jobb åter i Sverige och fick jobb då i Ågesta. Så att precis när jag kom hem i början på 1966, januari, så fick jag anställning ute i Ågesta som kemiingenjör.
Var det något särskilt som gjorde att du sökte till Ågesta?
Jag vet inte, det var väl lite grann studentmiljön och jag liksom hade skaffat många bekanta där och många var väl kvar. Så att jag tänkte, nej, jag provar det. Så att, och på den vägen blev det. Mm. Så att sen dess har jag varit i Sverige.
Och det var första jobbet efter utbildningen?
Det var första jobbet, ja. Okay. Precis.
Och sen, hur länge var du kvar sen?
Ja, nu jag var ju kvar i Ågesta tills de stoppade ju reaktorn 2 juni 74. Mm. Mm. Sen var jag kvar ute i Ågesta och höll på med diverse uppställning och förberedelser för rivning och annan typ av verksamhet, och vi tog bland annat hand om gammalt bränsle naturligtvis, tungvattnet inte minst, så att det fanns lite att göra. Sen blev jag utlånad till Vattenfall i Råcksta då, på designkontoret för Forsmark alltså.
Är det därför du bor här, liksom, den här sidan?
Nej, det här huset köpte vi faktiskt medan jag jobbade i Ågesta i början på 74. Så att, som sagt, då när jag blev utlånad till Råcksta så blev det ju plötsligt väldigt nära till jobbet. Då, så att, då var jag där i, jobbade på Vattenfall totalt 33 år kan man säga. Så att jag fick ett sånt där erbjudande om frivillig avgång i mitten på 90-talet, som jag då efter lite funderande då jobbade jag som avdelningschef på något som heter Vattenfall Energisystem. Mm. Tänkte att nej, jag var mitt i 50 år och tänkte det är för tidigt att gå i pension, men så började jag liksom fundera och så sa jag ju ja till det då. Så att, och då fick jag ett annat jobb på Kärnkraftsinspektionen. Och då jobbade vi mycket med det här säkerhetsuppgraderingar av Ignalinaverket i Litauen. Jaha. Och började också jobba mot Ryssland och ryska kärnkraftverk då i Sveriges närområde. Okej. Och det håller jag på med fortfarande.
Så där.
Ja.
Hur mycket då ungefär?
Ja, jag jobbar nu på ungefär 50-60%. Mm. Mm. Så att får se hur länge jag håller på, men det är ju ganska intressant och sådär. Så att jag har hållit på med den typen av projekt sen början på 90-talet. 92 januari var vi i Litauen första gången.
Mm. Och då var det ju precis öppnats.
Ja, det var ju väldigt olikt som det ser ut idag givetvis. Mm. Så det har hänt väldigt mycket.
Men nu ska vi backa lite grann och backa tillbaka till Ågesta. Du började på Ågesta. Och vilken tjänst var du började som? Jag
började som laboratorieingenjör på kemilabbet.
Okej, det fanns ett eget kemilabb där.
Ja, då. Det fanns en liten kemigrupp som jobbade då huvudsakligen med omgivningskontroll. Vi gjorde vattenprover av hela i processen givetvis. Det var ju ett kraftvärmeverk kan man säga. Mm. Så att det var mycket kemianalyser. Och sen så efter ett par år så gick jag, då fick jag ta hand om kemigruppen och även strålskyddsgruppen. Då. Så jobbade jag även med strålskyddsfrågor då.
Men ni tog så vattenfrågor i magelungen och lite sånt där?
Det gjorde vi också. Det tillhörde liksom omgivningskontrollen då. Mm. En del analyserade vi själv. Vi skickade ju väldigt mycket analyser även till Studsvik som ju också var delägare i Ågesta. Och sen vi skickade även vattenprover till strålskyddsinstitutet då som gjorde prover på, som handlade framförallt om det i omgivningen då så att säga.
Mm. Hur mycket märkte du av den lokala opinionen, liksom Magelungens vänner och den oro som fanns kring?
Nej, ingenting.
Du märkte ingenting? Eller?
Nej. Jag har en känsla att det var väldigt positivt. Mm. Men man hade väl hört det första jag fick höra då när jag hade kommit tillbaka till Sverige i januari 66 så hade lyckats hyra med ett inackorderingsrum i Huddinge. Då kom jag in där och värden där och frågade vad jag jobbade med. Jag har fått jobb i Ågest. Ja, men det skulle läggas ner sen. Jaha, det var ju kul. Det hade jag aldrig. Det är ingen aning om. Så det var liksom första dagen stort sett på jobbet. Så
var det hans åsikter då eller var det någonting annat?
Nej, men det fanns ju den typen av skriverier i media då. Mm. Att det skulle läggas ner. Och...
Men det var väl tänkt att det skulle bara användas storbruk i 10 år? Eller hur?
Ja, det var väl ingen sån där längre horisont. Det var ju liksom ett experiment kanske inte ska komma i stor skala. En provanläggning då för att... Och från början var det ju det här med den här så kallade svenska linjen då, att man skulle kunna köra med inhemskt bränsle istället för att importera anrikat uran från de stora länderna. Mm. Kruxet då är ju att för att kunna köra med naturligt uran då, som det heter, så måste man alltså använda tungvatten i processen. Mm. Som ju är dyrt och det är liksom lite svårhanterligt på vissa... Man fick ju göra anläggningarna väldigt täta och tekniskt avancerade då för att förhindra att tungvattnet skulle läcka ut i för stor omfattning så att säga.
Var det mer komplicerade strukturer än moderna kärnkraftverk på det viset eller hur?
Nej, men det var nog väldigt höga krav på renhet och material och typ av komponenter. Att det liksom... Alltså i alla fall på den tiden så var det väldigt hög och allt, liksom helsvetsade grejer, inga flänsförband och sånt där. Potentiella läckageområden gjorde man ju alla. Det gjorde ju att det blev ju relativt dyrbart. Mm. Jag tror totala kostnaden för Ågesta låg väl kanske runt 200 miljoner på den tiden.
Ja, just det. Mm. Och jag tänker, du jobbade ju mycket med strålsäkerheten då.
Ja.
Och... Det här var ju en helt ny verksamhet, så hur mycket så att säga, fick ni starta från scratch och lära er rutiner för som sen har levt vidare så att säga?
Ja, det kan man väl säga att man, det är ju liksom att ett kärnkraftverk så är det ju speciella liksom krav, det här med bränsle och radioaktivitet och sånt där, men liksom sen har man ju den konventionella delen med ångsystem och turbiner och värmesystem och sånt där. Det är ju liksom precis som ett vanligt olje- eller kolkraftverk kan
business
man säga.
As usual.
Ja, precis. Nej, men det är klart att det är speciellt det här med bränsle och liksom den här aktivitetsfaran. Och när man kör med tungvatten så får man ju problem att det bildas det här vetisotopen tritium då, som är radioaktiv och som liksom följer med vattenångan och så vi hade ju liksom hela tiden sträng kontroll på all personal, tog urinprov och analyserade med avseende på tritium då, så att man inte liksom fick några otillåtna doser eller anmärkningsvärda doser.
Och hur tog man hand om det tritiumet? Var hamnade det någonstans?
Ja, det mesta av tritiumet fanns ju kvar liksom i processen.
Okay.
Men vi hade ju hela tiden ett visst utläckage via ventilationen som gick ut i luften. Men det var ju väldigt pyttesmå mängder.
Mm.
Ja, så att det hade liksom ingen påverkan alls på omgivningen, kan man säga.
Men vad upplever du var den stora lärdomen kring just strålsäkerhet som man har tagit vidare sen till moderna anläggningar?
Ja, det är nog allt liksom hur man jobbade då, till exempel där man då potentiellt kunde pådra sig stråldoser. Det var väl under revisionsarbeten, bränslebyten och sådana här grejer, och hela den där processen, det är väl i stort sett sånt som man har fört vidare till som i princip ser likadan ut idag.
Mm.
Så att det har man ju lärt sig. Och vi var ju en utbildningsanstalt, kan man säga. Hela driftorganisationen från toppchef till operatörer, de gick ju i Ågesta för utbildning.
Mm.
Vi ska se vilka var det. Först var det ju Marviken-gänget. Och de kunde vara där ett år i taget. Alla skiftlag, direktörer och alla. Så de på alla nivåer inom alla grenar. El och värme och sånt där. Och sen, ja, sen var det ju Oskarshamn 1s gäng. Oskarshamn 2s gäng. Och så var det Ringhals 1 också. Men då började ju de stora började Ringhals liksom. Då var ju det byggt och kommit igång. Så att då... Då liksom slutade väl den där utbildningen, så att säga. Men vi lärde ju känna hela de här driftorganisationerna för de där första anläggningarna i Sverige, så att säga.
Ja, hela kärnkraftsprogrammet.
Ja, hela kärnkraftsprogrammet. Ja, precis. Mm. Och sen hela driftorganisationen som var i Ågesta när vi la ner 74. Det blev ju i stort sett hela ledningen för Forsmark.
Mm.
Så att vi hade ju våra första ledningsgruppsmöten i konferensrummet i Ågesta innan, för då var inte Forsmark inflyttningsbart, så att säga.
Det var Forsmark som var först ut.
Ja, det var Forsmark som, ja, nej, Ringhals hade ju kommit först och ska samman liksom vi som jobbade i Ågesta, då vi liksom var på något sätt predikterade för Forsmark då, kan man säga.
Just det.
Ja. Så det var ju driftchefen Karl-Erik Sandstedt då, till exempel i spetsen och sen ett, så vi hade regelbundna möten ett antal innan de då, att det blev så pass färdigbyggt upp i Forsmark så att man kunde flytta upp dit.
Mm. Jag tänker en vanlig arbetsdag på Ågesta, hur såg det ut från att du kommer, du går genom grindarna?
Ja, då gick jag genom grindarna och var en sån där vaktstuga där, så tog man sin lilla dosimeter och satte på sig.
Mm.
Jag hade nummer 7. Mm. Och ja, sen gick man ju upp och klädde om och sen...
Vad för sorts kläder hade ni?
Jag hade ju sån där vanlig vit labbrock.
Mm.
Ja. Men inga ytterligare skyddskläder. Utan sen var det ju speciellt då man skulle in i berget i reaktorn, så fick man byta rock.
Okay.
Och skoskydd och såna här grejer. Va?
Mm.
Men det mesta av de här proverna gjorde man väl egentligen på... Det är ju så att den här, ja, kärntekniska delen av det, den är ju liksom ganska odramatisk och statisk. Utan det är liksom ute i turbin- och kondensationsanläggningarna som det liksom sker saker. Och det var där vi tog väldigt mycket vattenprover och sånt där. Men sen hade vi givetvis koll även på det andra.
Mm.
Så att det var, men det dagliga, det var liksom att gå ut i turbinanläggningen och ta en massa prover på, ja, den anläggningen på ångsystemen, så att säga. Ja,
okay.
Ja. Kylvattensystem också. Mm. Ja.
Jag vet, du nämnde ju svenska linjen,
ja,
förut, och att den svenska kärnkraften skulle användas av svenskt uran. Det var ju den ena delen av svenska, ja, linjen. Den andra, ja, delen var att det även skulle kunna användas till svensk kärnvapen. Hur mycket känner ni till om
det? Det gick lite, var inte någon sån där våldsamt tema, men vi visste ju att sådana diskussioner hade förekommit på 40-50-talet. Mm. Och även när man planerade Ågesta och Marviken säkert. Va?
Mm.
Men det var liksom ingenting som ingick så mycket i det dagliga samtalet egentligen.
Men ni var tillräckligt kunniga för att inse att det här kan användas på det viset? Om
ja, alltså vi visste ju att i med den här kärnprocessen så producerade vi ju givetvis ja, till exempel plutonium.
Mm.
Ja. Och det tog man ju även ut. Va? Så att det de här utbrända bränslepatronerna som innehöll en del plutonium bland annat, de skickades ju till Studsvik då, som kunde ta hand om och utvinna det där så att säga.
Just det.
Och de hade väl en historia. De hade ju lagrat en massa kilo plutonium i ganska många år. Men nu är det efter mycket om och men överfört till USA vad jag vet i senare år.
Just det.
Ja,
precis. Men sen så övergav man den svenska linjen. Och hur mycket berodde det på lärdomar från Ågesta? Skulle du säga?
Nej, det tror jag inte. Det var nog mer att de här lättvattenreaktorerna började komma runt om i världen. Inte minst i USA. Då.
Mm.
Så att, det var nog mer att de trängde sig på och sen var ju Ågesta var ju för liten givetvis för att kunna ge någon lönsamhet så att säga.
Mm.
Marviken, de stötte ju på tekniska problem, de hade ju liksom nästan lite halvvilda idéer om hur det skulle se ut och sen fick man ju överge det då eftersom.
Ja, det var också tänkt att vara en tungvattenanläggning.
Ja, det skulle vara en tungvattenkokare och där hade man ju tankar om att liksom, man skulle göra någon slags nukleär överhettning då för att bättra på effektiviteten. Men det visade sig stöta på problem och sen skulle man ju då också kunna ladda reaktorn under drift. Va?
Mm.
Det kan man inte med Ågesta, där måste man stoppa, kyla ner och lyfta av lunket. Men här skulle man alltså kunna ladda under. Och det är väl lite grann, det brukar vara tecken på att det är tillrättalagt för vapen.
Mm, okej.
Okay. Ja, alltså kärnvapen, plutonium och anrikat uran. Och, ja. Men det fick man också överge. Det blev för komplicerat helt enkelt.
Ja, just det.
Ja.
Men logiskt, hur ofta var man standard anläggningen och bytte?
Ja, det var väl som regel en gång per år.
En gång per år.
Ja, sen hade man ju givetvis en del sådana här ofrivilliga stopp också. Mm.
Men passar man på då till sommaren när det var lågdrift? Eller?
Ja, då hade man ju inget, alltså för att vi levererade ju, ja man gjorde ju en effektuppgradering. Det var från början 60 megawatt totalt energi då. Varav 10 megawatt gick ut på Stockholms elnät och sen resten levererades som värme då till Farsta.
Mm.
Så vi har ju den här kulverten till som går in via det här oljeeldade kraftverket och på andra sidan Magelungen.
Hur stor är den kulverten? Tänker jag liksom.
Ja. Den är ganska stor. Rören är väl något.
Mm, mm.
Så det är en dit och en tillbaka då.
Just det.
Ja. Och den gick under Magelungen då.
Mm.
Så att sen uppgraderade man effekten, kommer jag ihåg, mens jag var där då till från 65 till 80 megawatt. Och då kunde man väl peta ut 12,5 megawatt till Stockholms energi. Så, jag vet inte vad det gick, men de sa det gick för att driva tunnelbanan. Det var säkert rätt. Och sen levererade vi ju värme då till Farsta. Men det, under sommaren var ju givetvis inte värmebehovet så stort så att då kunde man ju stoppa utan några större problem och när vi fick andra ofrivilliga stopp så tog ju det där värmeverket i Farsta över helt enkelt.
Mm.
Men man värmde ju upp då, ja, storleksordningen 25 000 lägenheter tror jag det var.
Mm. Och när det tog, det var framförallt vattenprover som det tog.
Ja, det var ju vattenprover man tog och sen tog man ju, ja, Man tog ju luftprover också. Vi tog ju prover också i ventilationen bland annat. Mm. För att analysera tritium då.
Ja, just det.
Som kom ut från berget så att säga. Och det var ju liksom tecknet på om det var något tungvattenläckage någonstans.
Mm. Vad hade ni för utrustning för att göra de här proverna?
Ja, sen vi uppe i labbet hade vi ju ganska såna konventionella analysinstrument. Spektrofotometrar, flamspektrofotometrar. Vi hade ju utrustning för att mäta alfa, beta, gammastrålning. Vi hade speciell utrustning för att mäta tritium. Den tog man ju, det var ju ofta vätskeprover då som man tog. Så att, vi hade lite utrustning. Givetvis inte som den ser ut idag.
Mm.
Vi hade till exempel inte någon sån här gammaspektrometrisk utrustning som man har idag för att kunna särskilja olika nuklider, kobolt 60, cesium 137 och allt sånt där. Mm. Det fick vi på slutet.
Okay.
Vi fick ärva från Marviken.
Okay.
Ja.
Och när sen Ågesta stängde, var det någon som fick ärva er utrustning då? Eller?
Ja, det såldes ju ute på marknaden väldigt mycket det som var på den konventionella som inte var inne i berget då.
Mm. Okay.
Något av det som gick först, det var ju de här reservkraftsdieslarna. De var väldigt eftertraktade. Så de,
det är inte lika som köpte det.
Nej, det borde jag kanske ha kommit ihåg. Nej, men det såldes och försvann ganska fort.
Mm.
För de hade ju liksom, ja, de provkördes ju liksom någon gång i månaden. Men de var ju liksom, de behövdes ju aldrig tas i drift på grund av någon haveri eller någonting sånt där. Så de kördes ju bara för att kolla att de gick igång så att säga.
Mm.
Så att det var ju liksom om man skulle få elbortfall och så skulle de hoppa in så att säga. Så de hade ju liksom inte gått mycket och de var väldigt attraktiva på öppna marknaden. Och sen vet jag att den här ventilationsskorstenen från berget och som stack upp, den var ju gjord i gjuten aluminium. Den försvann också jäkligt fort. Ja. Ja, precis. Så var liksom lite såna här roliga grejer. Och sen så, nej men sen var det ju mycket såna här aerotemprar, alltså såna här luft, ja, som innehöll mycket koppar då.
Ja.
Ja, det var det nog kopparn tror jag som var intressant.
Mm.
Ja.
Men hur mycket, för en del utrustning var väl kvar sen också?
Ja, men mycket är ju kvar. Nu håller de väl på, har väl de väl, jag vet inte riktigt hur läget är nu då, men då har de väl börjat riva. Så att, men väldigt mycket och sen, ja, sen efter ett tag så gjorde ju Studsvik, eller ja, Atomenergi heter de ju förut då, som var delägare tillsammans med Vattenfall och Stockholms elverk.
Mm.
Vi ägde ju de här stora ånggeneratorerna eller huvudvärmeväxlarna då, som stod in i berget där liksom. Mm. Det tunga vattnet värmde upp det lätta och bildade ånga som gick ut till turbinen så att säga. Två av de fyra stora värmeväxlarna, de gjordes väl några experiment, de togs ut av Studsvik, det måste jag ha varit på 80-90-talet kanske, och gjorde sådana här dekontamineringsförsök då. Och sen smälte man ner hjärnet och liksom fick bort aktiviteten och kunde sälja alltså då material. Och de har alltså, det var liksom ett sånt där forskningsprojekt och i stor skala som de har haft nytta av att kunna göra pengar på, tag emot sådana här ånggeneratorer från, jag tror, runt om i Europa och gjort lite business på det.
Hur mycket kunskap fanns det kring hur man stänger av och avslutar verksamheten i ett kärnkraftverk när det stängdes?
Nej, inte så jättemycket.
Fanns det några förebilder?
Fanns ju några förebilder. Fanns ju något i, ja, det fanns några mindre då i USA bland annat som... Vi började ju liksom redan när vi var kvar då så studerade, men det var liksom inte någon tanke på att börja riva och så där direkt, utan det blev nog efter 74 uppfattade jag det som i alla fall att det blev någon slags lång paus.
Mm. Och innan vi tog
där man liksom där man tänkte till och funderade hur man skulle göra det där, och det fanns ju även de här planerna på att inrätta ett museum va.
Just det.
Ja. Det var jag också.
Men det var inga studiebesök på andra i andra länder?
Jo, det var det nog. Ja, det var det. Jo, vi hade ju flera i USA och det, även tyskarna hade ju gjort en del såna här. Men det var ju också studier av såna här mer eller mindre forskningsreaktorer, inte liksom av de här stora. Men idag finns ju den verksamheten, den erfarenheten på ett helt annat sätt. Så att nu, ja, nu håller man på i Ågesta, man håller på i Barsebäck givetvis. Och det är ju lärdomar från runt om i världen. Det är många som har lagt ner kärnkraftverk vid det här laget. Men på den tiden, jag vet, jag hade väl också några lite uppdrag där de sista åren att jag skulle liksom säga, ja, det var mera litteratur, typ litteraturstudier av sånt som man har gjort i USA, men jag vet inte. Med facit i hand så var väl inte det någon sån där helhjärtad insats, vad jag kommer ihåg. Men vi hade ju på Vattenfall, vi åkte ju runt och var på lite konferenser och där man pratade om det här med decommissioning, alltså hur man olika faser i nedläggning och sånt där. Och det är ju även mycket administrativt jobb med olika typer av driftfaser då som man ska ha tillstånd och licens för. Så att,
fanns det någon stor aha-känsla där eller aha-upplevelse kring, kring den verksamheten, vad, som, vad du behövde tänka på?
Egentligen är väl den där nedläggningen, den är egentligen inte speciellt dramatisk egentligen. Man använder väl i stort sett konventionell teknik. Man har ju liksom att beakta det här med radioaktivitet givetvis. Men det är väl att betrakta mer som ja, normalt strålsäkerhetsarbete. Så att så visst ska man ha respekt för det, men alltså tekniken är inte speciellt. Det är väldigt mycket konventionell teknik. Nu har vi ju varit med också, man ser hur man river i Ignalina som vi var med och gjorde säkert. Det är ju jättejobb givetvis. Hur mycket jobb som helst. Men det är klart, på den där typen av reaktorer där har de väl mera utmaningar i form av den här bestrålade grafiten och såna här grejer.
Hur många reaktorer är det i Ignalina?
Ja, det var ju två i drift. Och en tredje var under uppförande, men den kom aldrig till. Så att de var ju i drift. Men sen fick de ju lägga ner dem då som betalning för att de gick med i EU.
Just det.
Ja.
Och jag kommer ihåg att de var ju väldigt kontroversiella under 80-talet och så i samband med Tjernobyl och så.
Ja, ja, visst. Jo, för då upptäckte man att vi har ju två sådana där reaktorer mycket närmare Sverige än vad Tjernobyl var.
Tänk på organisationen och så på Ågesta och vilka kompetenser som fanns. Kan du berätta någonting om det?
Ja, vi hade ju en driftchef då som var, när jag började där, Evert Eriksson, som sen blev driftchef i Ringhals. Som högsta chef. Och sen hade vi en driftorganisation då, med en första driftingenjör. Och sen hade vi ju liksom de skiftgående då. Det var väl, var det fyra eller fem skift? Idag har man väl kanske sju, så att det var inte så många skiftgrupper. Och det var väl kanske en fyra, fem pers på varje skift med en skiftingenjör. Och sen hade man ju en underhållsgrupp då, underhållsavdelning, både mekanisk och det var liksom sån här instrumentar, ja, INC, alltså instrumentering och kontroll, el. Och sen var det ju även elkraft då givetvis som var. Och sen var det här tekniska kontoret då som hade hand om kemi, strålskydd, omgivningskontroll, safeguard. Ja, lite sånt. Så det var väl det. Vi var väl kanske på, många var vi totalt? 60-tal personer. Idag är de ju givetvis många fler. Men,
var det någonting särskilt som anlitade externa konsulter till, eller fanns det något sånt?
Nej, men vi hade ju Studsvik då som delägare, så att det är väldigt mycket kring det här, liksom kring reaktorn och de där reaktortekniska grejerna då. Det togs ju hand av Atomenergi, eller Studsvik som det heter idag då. Mm. Ja. Men även de här som var driftingenjörer, och de var ju givetvis utbildade inom det här området.
Mm.
Mm. Mm.
Och, fanns det någon problematik som du upplevde som störst på Ågesta?
Nej, oj. Det var en svår fråga. Problematiken, man kände ju liksom det där att det var en liten anläggning som liksom inte var speciellt lönsam, och att den liksom hade en tillmätt tid givetvis.
Mm.
Så vi visste ju att det här skulle ju liksom inte vara för evigt, men det var ju liksom inget, jag vet inte om det var någonting som plågade oss så, utan vi knatade på oss, tog ett tag i taget så att säga.
Mm.
Sen var det ju givetvis olika meningar inom de här olika grupperna. Det var ju ganska mycket höga röster då på våra ledningsgruppsmöten och sånt där om hur saker skulle göras och när det skulle göras. Och
det var mycket starka viljor.
Det var mycket starka viljor, absolut.
Mm.
Det var det ju. Men det var liksom ingenting, så det var liksom ingenting som satt speciellt djupt. Men det var lite högljutt ibland. Men,
var det en tillgång eller ett problem?
Jag tror nästan att det var en tillgång.
Mm.
Ja. Men det är klart att man tyckte ju en del uppförde sig jävligt dumt och så där ibland. Men nej, men det satt liksom inte väldigt långt inne egentligen. Då, så att, nej, alltså problem sådär. Nej, jag kan inte säga det. Jag kan inte komma på något.
Mm, mm. Vi tittade förut i den här termen med porträttfotografier och att den fanns hos polisen.
Ja.
Och då undrar jag liksom hela den här säkerhetsaspekten. Det här var ju ett skyddsklassat område, skyddsklassad anläggning. Och ni hade väl alla gått igenom också en säkerhetsclearing för att få arbeta där?
Ja, det antar jag. Jag tror nog att jag, och inte minst som utländsk medborgare då, så var jag ju, hade jag någon slags godkännande från Säpo eller nu vad det var.
Mm. Vet du någonting mer kring just säkerhetsarbetet kring Ågesta?
Ja, så det var ju, ja, du menar liksom reaktorsäkerheten, eller du menar säkerheten. Yttre, för precis. Tillträde och sånt där.
Och om vad som händer också, om det blir någon kris eller något attentat eller krisläge.
Nej, inte med. Vi hade ju den här, vi hade ju en beredskapsorganisation då som vi tillhörde, och det är väl för det där som den där permen är, så att
så vid beredskap då skulle ni till Ågestaverket?
Ja, då skulle vi ju dit, och sen så för att kunna komma dit och genom upprättade spärrar och sånt där, så använde man den där permen helt enkelt.
Okej.
Ja.
Någon särskild ID-kort?
Det tror jag inte att vi hade.
Mm.
Det kom jag inte ihåg att vi hade. Så att, nej. Men hur det liksom det sågs på liksom från mera säkerhetspolitiskt håll, det har jag ingen riktig koll på egentligen.
Mm, mm.
Vi hörde aldrig någonting, det var aldrig någonting det pratades om.
Mm. Men sen tänker jag liksom den omedelbara krisplaneringen för om någonting hände på plats.
Ja.
Det gissar jag att ni hade.
Ja, det hade vi. Jo, vi hade ju en sån här haveriberedskapsplan.
Mm.
Så det övade ju vi med faktiskt med jämna mellanrum. Och vi spelade även in instruktionsfilmer i början på 70-talet.
Mm. Hur växte den fram, eller tog ni intryck från andra anläggningar runt omkring i världen? Eller hur?
Vi tog nog intryck, både och skulle jag vilja påstå. Mm. Så att det där Jag tror när jag började där så var väl det där var liksom inte väldigt klart slutet på. Men jag tror också det där var nog beroende väldigt mycket på vad man hade för chefer och vid någon chefsbyte här i slutet på 60-talet så kanske det där blev mer och det blev mer fokus på den typen av frågor helt enkelt. Mm. Både inom Ågesta och inte minst bland, ja, från huvudkontoret i till Vattenfall då i Råcksta och även Studsvik givetvis.
Mm. Men ni hade några incidenter eller en incident?
Ja, vi hade några sådana här tekniska incidenter. Vi hade ju ett bränslehaveri i 68.
Mm.
Och det var ju, ja, det blev ju inte jättedramatiskt för det hände. Men vi upptäckte ju liksom redan hösten 67 att det började upptäcka konstiga nuklider och isotoper i reaktorvattnet.
Vad berodde det på?
Ja, det berodde på att man hade bränsleskador. Det var bränslet, när vi under bränsleklyvningen då så splittras, klyvs ju uranet då i andra radioaktiva ämnen. Och de ska ju hållas inne i bränslet. Va?
Mm.
Det är ju de här bränslekutsarna. De sitter ju dels i ett rör av en legering som heter zirkonium.
Mm.
Och sen så är det inne i reaktortank. Så det ska ju liksom inte, även om det blir en skada på det där så, ja, då kommer det ut i vattnet. Men då ska det ju liksom inte helst komma vidare. Men det finns ju, det kommer ju ut i reaktorvattnet då. Och det analyserade vi ju liksom regelbundet. Och då, och det hade man i de där racken som du visade bild på. Här bakom fanns den där fissionsgasövervakningen, så att fissionsproduktövervakningen. Så då såg man att det liksom blev högre halter av såna här fissionsprodukter. Då kunde vi bara se totalt, men sen så kunde man analysera de där vattenproverna då, och se att det var bland annat jod och edelgaser, xenon och sånt där. Så vad heter det, cesium, som är typiska fissionsprodukter då, som har kommit ut från bränslet, läckt ut helt enkelt, som det inte ska göra.
Och det fanns beredskap för den typen av incidenter?
Ja,
ni visste vad det var för någonting, ni visste hur det skulle saneras?
Ja, det här hade vi väldigt koll på. Ja. Så att det är liksom, det var ju en känd faktor att bränsle kan skadas.
Mm.
Så att men vi hade ju varit ganska lyckligt lottade då och sen så att, och det här bränslet i Ågesta, det var väl inte liksom värmetekniskt så himla hårt belastad heller då, så att det var väl ganska förskonat. Men här var det någonting och det visade sig bero på att de här bränsleknippar, ja, de består ju av en massa såna här fingertjocka stavar som sitter. Och sen är det ett höljerör där man leder vattnet igenom. Det ska ju värmas upp i, på vägen upp då. Och ja, då är det liksom de sådana här spacers som ska hålla dem där på plats vid jämna mellanrum. Mm. De är ju en 3-4-5 meter höga, de där bränslepatronerna.
Okay.
Mm. Så då visar det sig att det är väl den troliga teorin i alla fall, att de här bränsleskadorna av 60-talet, det berodde på vibrationer helt enkelt.
Mm.
Så att ja, dels så läckte ju det ut från de här smala här och sen så de här spacers, de var liksom pressade mot höljerörsväggen så det gjorde hål och det blev sprickor så att det liksom, allt liksom kollapsade, det såg ut som ett jädrans, ja, sån här efter stormen Gudrun. Inne i reaktortanken såg inte bra ut.
Oh.
Nej.
Hur allvarligt var det här?
Ja, alltså det hände ju ingenting. Vi lyckades ju när man såg att det här liksom inte slutade utan det liksom växte, så stoppade väl driftledningen den här i februari 68 för att det var. Då hände det ju, men då började man ju se att det liksom var konstiga värden rent värmetekniskt också, att vattnet värmdes ju inte upp som det skulle. Så där, det visade sig att de, ja, massor med bränslepatroner hade kollapsat helt enkelt, så rent mekaniskt alltså.
Hur lång tid tog det som är?
Ja, alltså, det är helt otroligt. I oktober var vi igång igen.
Ja.
Så att det tillverkades en massa manipulatorer och fjärrstyrda utrustningar för att plocka upp det här och ja, tog hand om de här höljerören, och det var ju till och med en massa bränslekutsar som låg på botten, och man försökte sopa upp så gott man kunde. Alltså, så att,
det var jättesvårt att och ja, rensa upp det där.
Ja, ja, det var jättesvårt, och de gjorde speciella såna här, ja, manipulatorer. Problemet är ju liksom att det är, ja, det är bortemot 10 meter från där du kan stå och göra det här till botten på reaktortanken, och du måste dessutom, allt utrustning måste igenom ett sånt här smalt rör.
Så att, alltså fjärrstyrt lite grann som TikTok-kirurgin.
Ja. Och vi var nere med såna här ubåtsperiskop och grejer för att se. Och, men det är klart, de här, det var ju ganska jävligt aktivt där nere, så att de här prismerna på ubåtsperiskopet, de blev ju svarta på en gång. Så att, men man lyckades väl hitta något så att man kunde se. Och man tillverkade på nolltid, alltså väldigt bra. Då hade vi väl hjälp av vattenbyggnadsbyrån bland annat, som hade varit med i åket sen lite grann. Och den där utrustningen, den testades faktiskt ifrån hopptornet på Eriksdalsbadet. Innan man sänkte ner den i reaktortanken.
Ja.
Jag var inte så jäkla engagerad just i det då, men jag hade ju hand om liksom, ja, provtagning och strålskydd.
Ja. Sen 69 var den andra.
Ja, då havererade ju det här stora kyltornet då, som kyler bort överskottsvärme. Sånt som inte kan levereras som fjärrvärme till Farsta då. Så det var ett sånt där stort kyltorn uppe på berget, och där är det väl två sådana här pumpkretsar då som pumpar. Så man har en pump som går i taget, och sen varje månad så byter man pump. Och då är det liksom en backventil då som ska hålla det där vattnet på plats och inte allt. Men de hade gjort något konstigt i samband med pumpbytet då, så blev ett jäkla slag i ena backventilen, och sen slog ut hela väggen en sån här stor bit, så allt kylvatten det rasade ju ner i, ja, mellanbyggnaden och ställde till en massa besvär och utlöste en massa konstiga funktioner och sånt. Det blev snabbstopp på reaktorn givetvis. Och det blev även konstigheter med reaktorvatten som kom ut bakvägen ut mot en nödkylsbassäng som låg där i källaren i berget. Och så att det var det, då kom jag ihåg, det var 1 maj 69. Då blev jag utkallad. Det var, jag tror, antingen lördag eller söndag. Så att då blev jag utkallad till Ågesta. Då fick vi sitta där, och ja, vi fick ju så småningom då tappa ner allt det här, blandningen av tungvatten och lättvatten som kom ut fel väg då.
Hur hanterade ni det här?
Ja, alltså det var ju egentligen inte så märkligt, utan vi tappade upp det där skitiga vattnet med i skyddsutrustning då, och sen, för det var en blandning av tungvatten och vanligt vatten då. Tappade på tunnor och skickade till Studsvik, och de har en destillationsanläggning då som kunde återvinna det tunga vattnet.
Jaha.
Ja, men sen var det ju mycket, alltså det kom ju grus och skit, så alltså det var ju ett jäkla, men jag kommer inte ihåg hur länge man fick stå den gången. Men det var lite jobb, och ja, det hände ju en del. Det kunde säkert ha gått mycket värre än vad det gick. Så att,
vilka av de här två incidenterna var allvarligast, skulle du säga?
Det kan hända att den där senaste kanske var allvarligare, för då hade man inte riktigt samma koll på läget. Den där första, det var ju liksom, där kunde man liksom hålla.
Du visste vad det var.
Där fanns problemet in i reaktortanken, och that's it. Alltså. Ja, här var det liksom utlöste, alltså jag vet inte hur många kubikmeter, jag har rapporter på det där.
Ja.
Det har ni säkert också.
Det är möjligt.
Jo, det tror jag, annars så har jag den här, så att det är ganska bedrivet. Jag tror att det är KTH som gjorde någon beskrivningar och där sen, så att jo, så att det var, jag tror nog att den incidenten kanske var värre, fast den var liksom inte det var väl liksom utanför reaktortanken, kan man säga. Den var ju liksom Så att, men,
och i de här sammanhangen, fanns det någon fördel eller någon nackdel av att det var en underjordisk reaktor?
Nej, egentligen inte. Vi hade ju aldrig någon, det var aldrig någon snack om något utsläpp utanför anläggningen alltså.
Mm.
I någon av de här fallen.
Mm.
Nej, det var det inte.
Hade det kunnat bli det om det inte hade varit underjordiskt?
Ja, det hade det säkert kunnat bli om det här sista, om det, du vet, det där vattnet, det träffade väl en massa elskåp och reléskåp och sånt där och kunde liksom kanske ha gett upphov till det. Jag vet faktiskt inte.
Mm.
Men det är klart att Ågesta, den var ju liksom inte konstruerat med samma säkerhetssystem som man har på de här reaktorerna som går idag.
Mm.
Och det var ju givetvis en av anledningarna till att man inte, och det gick liksom inte. Det fanns liksom ingen anledning att försöka uppgradera heller.
Mm.
Utan den var ju för liten för det. Så att, Nej, sen vad hade vi med? Ja, vi hade väl något. Ja, jag hade något. Nej, men nu föll det bort. Ja, den kommer tillbaks.
Ja. Fanns det annars några aspekter kring det här med att det var en underjordisk anläggning?
Ja, det var väl, ja, det var ju en säkerhetsgrej. Va?
Mm.
Om det skulle hända någonting så hade man ju en förhoppning om att om det skulle, ja, bli någon stor härdskada eller till och med härdsmälta, så skulle det ju liksom då förhoppningsvis hålla sig innanför berget, så att säga.
Mm. Mm.
Sen är det ju givetvis då skyddad för yttre påverkan, störtande bomberplan och bomber och sådana grejer, va, som man ju liksom också beaktar idag när man bygger kärnkraftverk.
Mm.
Så att på det sättet, ja, såg man väl det som en fördel egentligen.
Mm.
Mm.
Nu har det ju inte byggts något underjordiskt sedan dess.
Nej.
Tror att det är en möjlig väg för framtiden att bygga underjordiska anläggningar?
Jag vet det, jag tror inte det. Det ser ju inte det. Jag liksom ser inga tecken på att nu är inte jag så uppdaterad kanske på vad som händer idag, men det är väl mer fokus på kanske mindre kärnkraftsenheter.
Mm.
Ja, än de här stora då som går i Sverige här idag och sen på säkerhetssystem kring dem. Men, det där att förlägga dem i berga, jag vet inte att det finns så mycket. Det finns säkert funderingar, men jag känner inte till några konkreta planer.
Mm.
Mm.
Jag tänkte på, Gustav, fanns det en särskild värdehierarki där, så att säga? Fanns det någonting som var det viktigaste i verksamheten, någonting som alltid trumfade allt annat, upplevde du?
Ja, det var väl den här med utbildning och lära upp. Det var ju, alltså jag tror det här med produktion och sånt där, alltså det var ju vissa påstår jag att den var lönsam, men jag tror det här utbildningssyftet var nog så det största värdet. Det var ju utbildning för alla.
Plantskolan
för alla, ja.
Så huvudsakligen var det alltså en utbildnings,
ja, jag tror, ja. Men sen var det ju givetvis också att man såg det här att Farstaborna, när de fick den här värmen utan att de såg all den där svarta röken i oljekraftverket, att det var ju väldigt positivt, va?
Mm, mm.
Att folk som bodde där, de såg att det här var, ja, att det var ju väldigt rent egentligen.
Mm. Ja, du märkte ingenting om någon negativ opinion?
Nej, det kan jag inte säga. Nej. Det vi fick fråga, vi hade ju mycket såna här skolklasser på utbildning då. Det var ju redan då så ställde ju de här skolklasserna frågor. Vad gör ni med avfallet?
Mm, okay.
Mm. Och det vet jag, det var ju liksom alltid en liten sån där... Då skickade vi ju allt gammalt bränsle till via Studs, fick då till Belgien till en anläggning som heter Moll. Mm. Och sen även avfallet. Va? Så att det var ju det svaret vi gav, vi skickade till Belgien.
Mm.
Så det känns lite konstigt. Det, inga problem. Så det känns ju lite konstigt idag, det kan man ju säga. Ja. Och jag vet inte om andra guider sa något annat, men det fanns liksom inget annat svar. Och det fanns de här planerna på SFR och slutförvar och allt sånt där. De fanns ju inte i Sverige på den tiden.
Mm. I olika sociala sammanhang och så har du berättat att du jobbar på kärnkraftverk. Alltså, ja. Var det någon särskild reaktion?
Ja, det var det nog lite grann, ja. Ja, man var ju liksom ute på stan och svängde sig och åh fan, jobbar du med det? Ja, det var väl lite så där blandat.
Var det nyfikenhet eller var det skepsis? Eller
vad? Lite skepsis tror jag.
Ja, mm.
Men även nyfikenhet då.
Mm.
Ja. Så att ja, en blandning av skepsis och nyfikenhet skulle jag vilja säga. Det var liksom ingen så där och hurra, vad bra, och jag kommer inte ihåg det riktigt, utan ja, lite så där avvaktande. Men ja, osäkerhet kanske, de visste väl kanske inte vad det, de flesta hade ju hört om att det fanns någonting så där som stod och tickade där söder om Farsta.
Precis.
Ja.
De flesta visste väl inte vad det var.
Nej.
60-talet,
nej, precis. Och det syndes ju liksom inte. Och det låg ju liksom lite offside också givetvis. Men...
Mm. Mm.
Nej, så att det... jag kan inte säga att jag aldrig liksom haft något problem med det. Men lite så där. Jaha, okej. Okay. Ja, så...
Mm.
Ja.
När upplevde du sen att det fanns liksom en negativ opinion också?
Ja, det var väl... Kanske senare, jag vet inte om jag har stört så mycket, men det är klart att det var ju, det kom väl där på 70-80-tal och ja, i samband med nej till Vietnamkriget och ja, sen kom ju den där folkomröstningen givetvis, va?
Mm.
1980. Mm. Ja, precis. Jo, då märkte man ju givetvis att det var väldigt mycket olika funderingar kring det här.
Mm.
Men ja, jag har liksom själv aldrig varit i någon slags tvivel egentligen. Utan jag har liksom... Nej, jag har liksom känt det här med fan, och det, jag vet att vi pratade även om det här med förbränning och koldioxid, alltså redan. Alltså det slipper man ju här. Och väldigt många är ju givetvis bekymrade för det här med avfallet då. Det är klart att det ska tas om hand då, men jag vet inte.
Mm. Men koldioxid, pratade ni klimatfrågor redan?
Pratade lite om koldioxid, kanske lite, ja, lite senare när man kom in på, jag vet, vi diskuterade en hel del, började upp i Forsmark början på 80-talet och sånt där. Så att,
mm.
Jo, lite grann, men inte som idag givetvis, inte på långa vägar.
Mm.
Men liksom, ja.
Mm. Jag tänkte återvända till Ågesta. Och fanns det någon särskild Ågestahandel eller någon särskild kultur på Ågesta? Och hur skulle du vilja karaktärisera den i så fall?
Ja, det var ju en svår fråga. Vi hade ju liksom... Ja, vi hade väl det egentligen. Va? Däremot så hade vi ju liksom ingenting som jag har upplevt på senare. Att vi liksom, vi hade inte väldigt mycket med varandra att göra privat, så att säga.
Mm.
Utan jag tror att på alla de där 9 åren så var det kanske sista året att vi hade någon gemensam middag ute i Huddinge någon gång. Det kommer jag ihåg. Annars hade vi ingenting sånt. Va?
Mm.
Så att det var liksom väldigt... Vi hade liksom inte mycket med varann att göra privat. Jag hade väl några kanske på kemil, alltså, men nej.
För annars tittar man i den här termen med personalen, så slås man av att det är ganska så ung medelålder och det är ju nästan bara män.
Ja, det är det ju. Ja, det var städerskorna som...
Ja.
Ja, nej, det var inga kvinnor på driften på skiftet. Det var i stort sett bara män.
Blev det en grabbig kultur?
Nej, det tycker jag inte. Nej.
Var det en hierarkisk kultur?
Vi hade väl inte något sånt där våldsamt många nivåer egentligen. Det var kanske två, tre nivåer och vi satt ju och vi åt ju lunch tillsammans allihop. Det var liksom ingen som höll sig på sin kant på det sättet, utan det hade vi ganska trivsamt och kul och sånt där. Så att,
Var det formellt eller avslappnat?
ganska avslappnat. Ja, det var det. Ja, så att det var trivsamt. Nej, det var aldrig någon sån där. Det var trivsamt att komma till jobbet och lättsamt och man, ja. Nej då.
Upplevde att det fanns några särskilda tongivande gestalter som kanske inte var så att säga, formellt tongivande, men liksom informellt tongivande gestalter?
Ja, vi hade väl, ja, jag kan ju tänka mig en sån som den här som jag nämnde som fanns på den där revykortet. Karl-Erik Dahlbom då, som var skiftchef för ena skiftet. Han var en väldigt sån där utadriktig och tog sig ton och höll sig framme i väldigt många, så var liksom lite dominant på det sättet. Men nej, alltså inte något väldigt utpräglat vill jag säga. Nej, så att nej, det är inte som jag kan komma ihåg nu. Men visst, det var ju liksom väldigt många typer, originella kanske på sitt sätt. Många av dem hade sina speciella hobbies. En del lagade gamla klockor och en del tävlade med bil och det var allt möjligt. Ja.
Och väldigt olika individer från den
Ja, det
känslan.
var det. Ja.
Och relationen mellan olika avdelningarna, var det som stuprör, fanns det rivalitet eller liksom hur såg den
Nej, det
ut?
tror jag. Nej, det var väldigt. Nej, vi hade väldigt. Så jag som jag gick runt på med underhåll och verkstad. Och jag tror vi hade en väldigt öppen kommunikation och attityd på det sättet. Det var liksom inga vattentäta skott på något sätt. Det var det inte. Och det var ju då avdelningscheferna, de satt ju liksom i en byggnad för sig och jag höll till i den här så kallade labb- och verkstadsbyggnaden. Men nej, vi gick ju om varann hur som helst. Det var liksom ingen som satt på sina höga hästar.
Hur upplevde du möjligheten att göra karriär och utvecklas i arbetet och sådana saker?
Ja, för mig så. Jo, men det fanns ju. Jag gjorde ju till exempel det. Jag blev ju chef för kemigruppen när jag hade varit där i knappt 2 år. Eller drygt 2 år var det väl. Och sen året efter så fick jag hand om både kemi och strålskydd. Och sen fick jag hand om. Så för mig funkar det väldigt bra. Så jag klarade mig bra där och hade liksom avancemangsmöjligheter. Det gick. Men vi var ju en liten organisation. Och jag vet inte om det var så, hur det var på de andra avdelningarna. Det var väl. Jo. Men det var väl så till exempel också när till exempel Evert Eriksson försvann och skulle bli chef för Ringhals så hoppade Sandstedt in och tog hand om det. Han var ju chef för driften då innan. Och sådana saker. Så att visst, det fanns ju då möjligheterna. Det var liksom, ja, det blev naturligt på något sätt.
Och det var en del av Vattenfall
Ja,
också.
det var ju Vattenfall som drev.
Ja, precis.
Så hela organisationen, vi tillhörde Vattenfall. Ja, så vi tillhörde faktiskt från början något som hette Älvkarleby kraftverk när jag började där. Och sen blev vi väl värmekraftverken.
Okej.
Ja, så att.
Ja, vi börjar närma oss slutet på intervjun. Jag tänkte vi kan ta och titta på lite bilder om du skulle vilja.
Ja, visst.
Då har vi bild nummer ett här.
Ja.
Som är en exteriörbild.
Ja. Den känner jag igen.
Ja, det förstår jag. Kan du säga någonting om vad vi ser?
Ja, det här är ju administrationsbyggnaden.
Mm.
Här satt ju driftschefen.
I mitten, okej.
Okay. Han satt, ja, för här var kantinen.
Ja,
det var restaurangen.
Ja, på där, så
och här var någon sån här lastbygga. Här var ju, ja, här var den här mellanbyggen. Här är det där kyltornet och det här vattnet som forsade ner i anläggningen.
Mm.
Och sen så här var ju turbinhallen.
Det vita huset där.
Ja, som och så var det väl mellanbyggnaden. Här stod lite pumpen. Det var här allt det här vattnet rasade. Så den här är ganska djup. Den går flera meter ner i berget då. Så berget ligger ju här. Så här är det in. En ingång, alltså en lastbils transportingång till berget då.
Mm.
Där man hämtade bränslepatroner och styrdon och sånt där som skulle... Just. Och det var ju liksom stort sett mellan Ågesta och Studsvik det här gick. Sen normalt när man skulle in i kontrollrummet då gick man ju in här.
Mm.
Men så fanns det ju kulvertar under här och även emellan. Här är liksom den här servicebyggnaden. Så jag satt väl, hade väl det fönstret. Ja, det var där.
Så där var kemilabbet eller?
Ja, det var här. Kemilabbet och så satt jag i ett av de rummen där. Och så var det underhåll. Ja, här nere var det mäkverkstad. Och så var det instrumentverkstad. Och sen var det väl elkraftcheferna också satt här uppe.
Mm. Och så vaktkuren.
Och så vaktkuren.
Men det var obemannat har jag hört. En stor del av tiden.
Ja, det var... Nej, fan. Det satt ju någon Securitas-gubbe där, tror jag.
Ja.
Eller Securitas, eller vad det var. Någon vakt. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Men här gick vi ju in när vi kom på morgonen och tog... För här stod dosimetrarna då, som alla skulle ha på sig.
Just det.
Så gick jag... Och bakom här låg ju den här avfalls... reningsbyggnaden då, dit man körde allt liksom avfallet.
Mm.
Ja, när är den här bilden tagen?
Den här bilden togs i samband med den dokumentation som blev den här boken som du har.
Ja, för den där kuren fanns ju inte.
Nej. Vi kan gå vidare till bild nummer två.
Ja. Ja, det är också mellanbyggnaden och turbinen står ju här inne.
Mm.
Och så var det ju transformator. Ja, transformatorn och det lilla påhänget där.
Ja, ja.
Ja.
Och den är baksidan härifrån.
Och här är baksidan.
Mm.
Bum, 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 bum. Och här har du bara någon stödmur. Ja, där är det där stora tornet.
Yes, bild nummer tre.
Ja. Ja. System 210. Där är ingången till transporttunneln.
Bild nummer fyra. Ja.
Där körde vi in våra bilar på vintern ibland och tvättade.
Jaså?
Vilket vi egentligen inte fick, tror jag.
Det var en slanga där och så.
Ja, där fanns det vatten och allt möjligt. Ja, precis. Det var en lång gång ner då. Sen var det ju en sluss in till reaktorn. Och den...
Och här är den här skissen.
Ja, här ser man ju. Här är den här så kallade mellanbyggnaden. Det var här allt det här vattnet ramlade ner. Och här är kontrollrummet. Reaktortanken. Sen är det de här stora huvudvärmeväxlarna.
Så vattnet var här alltså?
Ja, så... Boom. Eller om det var här. Det är faktiskt
det här är ju osäkert. Reaktorhallen.
Alltså. Ja, det kom ju aldrig in i reaktorhallen. Alltså.
Nej, okej.
Okay. Nej, men det var nog kanske utanför här. Mm. Det var det nog. Mm. Här ska vi se. Ja, precis. Och sen är det ju... Här är det ju liksom tungvattentankar. Här är ju sådana här förråd för... Gammalt och nytt bränsle och sådana här. Laddmaskinen. Ventilationsutsuget här. Här ingick det ju ett sånt där del av berget och en stor sån här expansionshall som skulle ta emot om det blev någon slags haveri och tryck.
Mm.
Men det syns inte på den här bilden. Så, ja.
Vi kan gå vidare till bild 6.
Nu ska vi se, oj, vad är det här? Ja, ja, det är inpasseringen, skogränsen, ja, precis. Och sen är det hissen. Ja, där är ju något, det är kontrollrummet där.
Precis, det är ja. Som man skymtar där lite. Ja,
precis. Det var väl nere i den här byggnaden det här vattnet hamnade.
Ja.
Och här är ju kontrollrummet.
Mm. Det är ju väldigt fint designat.
Ja, ja, det var ju det vi tyckte. Mm. Det var väldigt flådigt.
Vet du om det var någon särskild arkitekt som hade...
Det är jag faktiskt inte säker på. Om den här Sven Danielsson som sen ritade Forsberg. Jag är inte säker på om han var inne så tidigt. Nej, det kan jag inte faktiskt. Ja, i huvudpulpeten där man satt och körde. Och sen är det ju övervakning av reaktorsystemen.
Och när man satt, hur länge satt man där? Hur
ja, det var ju 8 timmars skift.
Ja.
Men hur de, det var väl inte, skiftingenjören hade ju liksom ett eget litet rum här. Så det var väl en operatör, reaktoroperatör, och så fanns det en turbinoperatör.
Mm. Och hur mycket behövde de här liksom vrida på reglage och trycka på knappar och så? Eller det skötte sig självt?
Ja, det bara mycket skötte sig själva. Ja. Och så gick man fram och kollade och kanske vred lite. Men det skötte sig med. Här satt man ju liksom också när man körde igång reaktorn och liksom...
Mm.
Lyfta upp styrdonen då, så att det,
ja, ja.
Styrdonen när det är stopp, så är de liksom absorbatorstavarna helt nere då, så att den där kärnreaktionen är liksom totalt stoppad.
Mm.
Men sen när man liksom börjar dra upp de där styrdonen sakta men säkert, och så kommer reaktiviteten igång, och sen får man ju en kriticitet så småningom. Ja, det där, de är hydrauliska de där styrdonen, så att de kör man alltså med en, ja, det är tungvattenhydraulik faktiskt.
Mm.
Så, och det sitter man här med en liten sån där joystick. Och, så det fanns redan på den tiden.
Och då fanns det inga skärmar som de kunde se vad de...
Nej, det kunde man inte. Nej, det vet jag inte om man kan ens idag. Ja, man kan, ja, man kan se mycket mer idag givetvis. Mm.
Det var en låda med verktyg.
Jesus.
Vad användes de till?
Ja, det var en bra fråga, det vet jag inte. Men det är verktyg. Ja. Ja, det visste jag inte ens att den fanns. Det är en gammal sån här militär stråldosmätare.
Ja. Det var inte sådana ni gick omkring med, eller?
Jo, vi använde det där. Vad fan, vi kallade ju det där något speciellt, kommer jag ihåg. Men det kommer jag inte ihåg heller. Mm. Ja, här är den där racken bakom då. Här inne tror jag bara att man hade den här fissionsgasövervakningen då, som gjorde att vi upptäckte det här bränslehaveriet.
Okay.
Ja, det här är pulpeten. Ja, här är den där lilla man kör styrstavarna på. Sen har man en nödstoppknapp då också. Snabbstopp alltså.
Fick ni använda den någon?
Ja, alltså jag tror väldigt mycket löste ju ut sig själva när det blev något problem.
Okay.
Och sen hade vi ju folk som gick runt och pillade, och de här instrumentfolket gick ju ofta runt och testade grejer och blev ju kallad första snabbstoppsingenjör och sådana grejer. Okay. För att de orsakade ju det som regel. Ja, nödstopp alltså, bara med att de gick och pillade på saker som de inte skulle göra.
Ja, jag hörde att en städerska råkade utlösa den här nödstoppsknappen en gång.
Det kan nog hända.
Ja,
ja, det kan säkert hända. Ja, här är väl bak, ja, här är de här instrumenten då, när man liksom använder, när man fasar in sig på elnätet när man är igång med anläggning, så att man ser att frekvensen är precis 50, så det är en sån där snur och dunk ska man in på nätet, så att man kommer i fas.
Bild nummer 12, ja. Så bild nummer 13 som kommer in i
fotografen. Ja, då är vi ner i reaktorhallen.
Ja.
Här ligger ju en sån här transportflaska då, om det är för bränsle eller styrd. Ja. Och så är det laddmaskinen, traversen som man lyfter, och här är ju reaktor, ja, det är ett betonglock då över här, och sen kommer man ner 3 meter under. Det är en ränna här va, som använder laddmaskinen går, så att den plupp ner här som strålskärman, så att den går liksom i den här rännan, så att den, ja, det är svårt att se på den här bilden. Men här ser vi ju den här rännan igen.
Just.
Och här är olika positioner då för, ja, det kan vara begagnat eller nytt bränsle, så att med den här laddmaskinen då, när man tar bort det här översta locket så stoppar man alltså ner. Ska vi se. Nej, nu är den här, ja. Ja, här borta ligger reaktortanken. Det är under det här. Det är betonglock här. Så att, under revisionerna då, på sommaren så har man det här bortlyft va, så att man kan gå här nere och jobba. Och assistera den här laddmaskinen.
Så varje sommar var det revision?
Ja, det var det. Och då bytte man en del av bränslet då.
Mm, och det var när det var nedstängt? Och så.
Ja, det måste man göra. Då måste man stoppa kärnreaktionen, kyla ner.
Mm.
Och sen få ner trycket och sen, ja, sen kan man öppna då.
Ja.
Själva reaktortanken.
Och det är bild nummer 15 här.
Ja, det är laddmaskinen. Den är gjord av Nohab då i Trollhättan som gjorde lokomotiv.
Ja, precis. Gammal klassisk teknikhistoria.
Ja, precis. Och alltså, den där gick ju på räls då, så den kunde köras både så och så liksom på tvären. Och man lyfte upp bränsleelement då, till exempel patroner i den här. Det är en stor tjock järnklump det här som strålskärm.
Mm.
Så att... Och då kunde man lyfta upp och så kunde man hänga av där inne och så kunde man gå ner i reaktorn och hämta upp ett nytt och hänga av. Och sånt. Och sen kunde man åka iväg och stoppa ner då antingen i en sån där transportflaska då, om det skulle iväg eller ner i ett sånt där tillfälligt förråd. Nu ska vi se. Ja, det här är väl till fasen vad det är. Det är ju något instrument givetvis.
Ja,
ja, det är ju laddmaskinen. Ja, det ser jag. Det är nog. Ja, precis. Ja, där hade man väl givetvis översikt över koordinaterna. Så man hade ju liksom någon sån där kikare där. Så att man hade liksom såna här punkter så att man kunde... Så att man kom precis över rätt position.
Ser du vad det här är för nät?
KP. Per kvadratcentimeter. Ja, här är ju strålövervakning i röntgen per timme. Det är stråldosen. Då.
Mm.
Och det här är något tryck.
Mm.
Det kan vara, det ser ut som det är någon slags... Det kan vara att det är undertryck in i laddmaskinen för att det inte ska komma aktivitet ut.
Mm. Mm. Det är bild nummer 17 här.
Ja. Det där är ju jädrans omformare som snurrar. Och vad är det då? Det var jag inne på. Det elektriska.
Mm.
Och det omformare, det är ju att man gör om likström till växelström.
Ja.
Men ja, just det, de stod där inne bredvid kontrollrummet tror jag.
Jag har ju racken som börjar där. Sen.
Alltså, jag har ju också lurat med mig
ja.
Vad allt är. Men den här kanske ni känner till.
Det tror jag att vi gör.
Ja, där finns alla system beskrivna.
Ja.
Den där har jag varit lite rädd om för att den blev lite attraktiv ett tag.
Ja. Nu är vi nummer 18 här och en korridor.
Ja, då är vi nere i botten av berget.
Mm.
Där har man väl lite tungvattensystem och då pumpar och grejer innanför de här dörrarna.
Mm.
Och de är ju gjorda så där tjocka, de var ju knappt som man orkar öppna dem. Men det var ju för att man befarade höga stråldoser, men det var ju aldrig några sådana stråldoser överhuvudtaget.
Okay.
Så att, men det hände väl att det, ja, vid något tillfälle så var det någon tungvattenpump som gick sönder där inne och då man fick vada i tungvatten. Då fick jag min högsta dos i alla fall. Så att jag fick sopa upp det där tungvattnet. Mm. Här är ventiler för...
Bild nummer 19, jaha.
Det är ju ventiler för provtagning. Jag undrar om inte det... liksom är för provtagning av respektive bränslepatroner och att man kan suga ut vatten och välja liksom att man kan från olika positioner va?
Mm.
Och se så att ja, det där Här hade vi ju lite problem, men det hände ju liksom att de här packningarna och sånt där, så att det började läcka lite tungvatten. Det är något tungvattensystem även det här.
Så bild 20.
Jösses, ja. Bob. Nu är du väl nere i det där huvudvärmeväxlarrummet. Det här är öppningen för en av de här ånggeneratorerna.
Mm.
Och det här måste ju vara... stommen för... alltså betongskärmen runt reaktortanken, tror jag.
Jaha.
Ja, det är det. Och här har vi lite såna här...
bild 21.
Ja, det är en sån här ventilmanöverdon, de här. Och det här är vanliga...
det här långt ner i berget, eller?
Nej, ja, det är jag inte så säker på. Det är jag lite osäker på. Ser inga beteckningar, eller jag känner liksom inte igen den där...
välda formen där.
Välda formen, nej.
Ja. Ja.
Nej, tyvärr.
Gå vidare till bild 22.
Då. Men den känner jag, det här är ju den här expansionstankarna. Det var det här utrymmet som jag sa, som är bakom reaktortanken. Som inte syndes på den här sprängskissen.
Ja, jag förstår. Ja.
Och då om det blir någon blåsning då av reaktortanken, att det blir ett övertryck och den säkerheten till man löser ut, så blåser sångan in i den här första tanken, tror jag, är fylld med metallskrot för att ta ner trycket.
Mm.
Och om inte, så är det är två tankar i serie här. Om inte trycket tas ner här, så går det vidare till nästa, som jag tror är en helt tom tank. Och om inte det ens räcker då, så löser de här säkerhetsventilerna ut.
Mm.
Och då kommer det där skiten ut i hela det här expansionsutrymmet. Men då är du fortfarande inne i trycktäta skalet, inne i berget alltså.
Ja, just det.
Och först om det då inte skulle hålla, då kommer det alltså ut i ventilationen och ut. Och det här är ju huvudventilationsfläktarna. Precis. Här någonstans hade vi väl vår tritiumprovtagning istället.
Ja, bild 23.
Det är fläktar.
Mm, mm.
Och det är huvudfläktarna, för de är så stora för hela berget. Då.
Ja,
det var ju cirka 31 000 kubikmeter, tror jag. Volymen.
Ja. Bild 24.
Ja. Här är vi inne i det här. Ja, ja, ja. Det är en huvudcirkulationspump. Det är alltså den som cirkulerar vattnet, tungvattnet, runt i reaktorn.
Mm.
Det var ju en så kallad tryckvattenreaktor det här, så att man hade värmeväxlare här, så man körde aldrig ut någon radioaktiv ånga ut i turbinen. Det gör man ju på de här kokarna i Forsmark och Oskarshamn till exempel. Det är två olika principer, va? Men det här var en tryckvattenreaktor. Men här pumpar man alltså tungvattnet då emellan reaktortanken och de här ånggeneratorerna, eller huvudvärmeväxlarna som man sa. Så att det går att cirkulera. Det fanns fyra stycken sådana här. En för varje sån här ånggenerator.
Mm.
Oj. Jösses.
Och sista bilden är 25.
Ja. Det är det här. Den ser spännande ut. Jag undrar om det är nere i botten på berget.
Ja, det skulle kunna vara det.
Om det är inne i den här som de kallar för reaktorgraven.
Mm.
Jag tror att det är där man hade en gång tänkt att sänka ner reaktortanken om det skulle bli något skit.
Jaha.
Ja, jag tror att det är en så kallad reaktorgrav. Så reaktortanken är ovanför här.
Okay.
För det här är bara ett, liksom ett, nästan som ett kryputrymme.
Mm.
Ja, men det är det. Jag har varit här nere. Ja, ja, så är det nog.
Ja. Vad skulle du säga är den största lärdomen med Ågesta?
Ja, det är nog... det som jag har sagt, ja, liksom, ja, dels givetvis lärt sig driva, ja, just det, driva reaktortank, men dels det här att kunna utbilda. Och sen givetvis, de här incidenterna har ju givetvis också varit lärorika, och jag tror liksom det här att man liksom i de här moderna reaktorerna har liksom delat upp liksom alla säkerhetssystem, till exempel i 4 oberoende säkerhetsdelar, så att säga, som kan göra oberoende av varandra. Det är ju liksom någonting som, det är ingenting som, det är någonting som Vattenfall lärde sig faktiskt och förde vidare.
På Ågesta?
Ja, som man förde vidare då när man byggde Forsmark och Ringhals och allt de här. Så att,
är det någonting som har spridits även nu?
Ja, det finns, ja, det finns nu i stort sett överallt, den här, att man delar in elsystem och säkerhetssystem i 4 av varandra oberoende delar då, som kan funka. Så att, ja, jaha, vad har man lärt sig mer? Nej, men det är väl givetvis, ja, givetvis det här hur man organiserar, och jag tror att man har lärt sig mycket också det här med haveriberedskap, hur man bygger upp en haveriberedskapsorganisation. Så att, ja, det finns säkert mycket mer som jag inte kommer på.
Du ska ha stort tack för intervjun, Tor.
Ja, tack. Nej, men det var, ja,